بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom kitab Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid av Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Och vi talade i förra lektionen om vikten av att studera aqida, dess dygd i detta liv och i nästa liv. Vi talade också om La ilaha illallah, vad detta ord har för enorm position och innebörd i våran religion, i vårat liv, och att det är det som hela religionen kretsar kring och går tillbaka till. Och vi talade då också om dess dygder, några av alla de förträffligheter som finns kring detta mäktiga ord La ilaha illallah. Och vi går vidare till den andra lektionen i boken. Där säger författaren Shurut La ilaha illallah, villkoren för La ilaha illallah. Och innan vi går in på den här frågan så kanske någon säger, vad då villkor? Det är väl bara att säga La ilaha illallah. Var har ni fått detta ifrån? Att det finns villkor för att säga dessa ord? Och det finns villkor. Och dessa villkor har nämnts i Koranen och i Sunna. Och vi kommer att ta upp dem. Och de är 8 stycken. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, som skrev Fath al-Majid, den kända förklaringen på Kitab Tawhid, han sa att bara säga detta ord La ilaha illallah utan att förstå vad det innebär, utan övertygelse och utan att agera ut med detta ord och vad det innebär, och att negera shirk, och utan att vara uppriktig i sitt tal och sitt agerande, فغير نافع بالإجماع, gynnar inte enligt konsensus av de lärda. باختصار. Yani vad han säger här, att de lärda är överens om att detta ord La ilaha illallah inte gynnar om man inte uppfyller vissa kriterier och villkor, som uppriktighet, el-ikhlas, övertygelse, underkastelse och att ta avstånd från kyrk. Och om La ilaha illallah skulle gynna utan några specifika villkor, så skulle el-munafiqun, då skulle hycklarna ha gynnats av dessa ord. Är det inte så? De sa La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, men de är i botten av helvetet. De är de värsta av människor och de värsta av kuffar i nästa liv, som är i botten av Jahannam. Det har också berättats från Hassan al-Basri att man sa till honom, det finns folk som säger att La ilaha illallah är nyckeln till paradiset. Och då så sa al-Hassan, men qala La ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Att den som säger La ilaha illallah och ger detta ord dess rättighet, dess plikt, kommer att gå in i paradiset. Så han nämnde att det finns en fard och en haq till detta ord. Det finns en skyldighet, det finns kriterier som måste uppfyllas kring detta ord. Och det är inte bara någonting som man säger. Det sades till den stora imamen från Salaf, Wahb ibn Munabbe, är inte La ilaha illallah paradisets nyckel? Och då så sa han, jo, men varje nyckel har sina tänder. Och om du kommer med en nyckel utan tänder, så kommer din dörr inte öppnas. Och om du kommer med en nyckel med tänder, så kommer dörren att öppnas. Yani La ilaha illallah har villkor. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah säger också, och han citerar flera ulema, han säger att kalimatu tawhid, yani ordet La ilaha illallah, är en orsak till att gå in i paradiset och att räddas från elden. Läkin lahu shurut. Men det har villkor. Ja. Och dessa villkor, om man kollar i Koranen och Sunna, så kommer man då finna att de är 8 stycken. Och de här 8 villkoren som vi idag kommer att gå igenom är villkor som egentligen genomsyrar allting i våran religion. Yani allting i våran religion nödvändiggör eller kräver dessa 8 villkor. Det är inte bara någonting som är unikt för La ilaha illallah. Till exempel ikhlas, uppriktighet. Är det inte en förutsättning för att din gärning ska accepteras, vilken det än må vara? Är det inte så? Al-mahabba, att du älskar Allah, du älskar profeten alaihi wasallam, du älskar islam, du älskar de goda gärningar som du gör. Det är också från islam. Är det inte så? Så som vi inshallah kommer att höra, så är dessa villkor någonting som muslimen måste ha i alla sina gärningar av religionen. Imam al-Hafidh al-Hakami skrev en väldigt vacker poesi som heter Sulam al-Wusul. Sulam al-Wusul ila ilm al-Usul. Och där tar han upp al-Aqidat al-Islamiyya väldigt enkelt. Väldigt vacker, enkel poesi, mashallah. Och där säger han i denna poesi وَبِشُرُوتٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي النُّصُوصِ شَرْعِ حَقًّا وَرَدَتْ. Att dessa, eller villkoret för la ilaha illallah, är yani bekräftade och de har nämnts i uppenbarelsen. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Att den som uttalar detta ord kommer inte ta nytta av det så länge han inte uppfyller dessa villkor. العلم واليقين والقبول. Det är här tre villkor. Kunskap, övertygelse, acceptans. والانقياد, underkastelse. فدري ما أقول, förstå vad jag säger. والصدق والإخلاص والمحبة, uppriktighet, ärlighet, kärlek. وفقك الله لما أحب, må Allah ge dig framgång till det han tycker om. Nam. Så det här är då ett stycke från poesin Sulam al-Wusul. Och också den kända poesin som Sheikh Mohammed kommer att ta upp. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabba wa inqiyadin wal qubulu laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ila min al-andadi qad uliha. Den nämner också poeten då alla dessa 7 villkor. Tajib. Och vi kommer att gå igenom dem det ena efter det andra. Det första villkoret är då al-ilm. Författaren Sheikh Mohammed rahimahullah, han säger det första villkoret för la ilaha illallah är al-ilm, kunskap. Al-ilmu bima'naha, förståelse och kunskap om dess innebörd, nafyan wa ithbatan, både negerande och bekräftande. El munafi lil jahl. Och denna kunskap, dess motsats är då el jahl, yani okunskap. När man nämner de här 8 villkoren för la ilaha illallah, vissa ulema säger att de är 7 och vissa säger att de är 8. Okej, men vi kommer gå igenom 8 stycken idag. Så nämner de dess motsats också. Så vad är motsatsen till ilm? Jahl, eller hur? Ja. Ja. Då har du en annan tabba, du har en annan vad säger man, upplaga av boken. Men här nämner ulema också att dessa 8 villkor för la ilaha illallah är för den som säger dem. Så därför räknar de inte med att säga det. Utan det är för den som säger dem. Men självklart så måste man ju säga ordet. Och sen talar vi om dessa villkor. Så ahsant, en bra punkt att du också påpekade det. Så vi har då att man måste ha kunskap om la ilaha illallah, dess innebörd, både bekräftande och negerande. Kommer ni ihåg att vi talade om detta förra veckan? Att la ilaha illallah består av 2 två, vad kan man säga, delas upp i två. Den negerande och den bekräftande delen. Vad innebär den av den negerande delen? La ilaha, som då betyder? Man förnekar allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och den bekräftande delen? Illa Allah. Yani, förutom eller endast Allah har rätt att dyrkas. Ahsantum. Så man ska ha kunskap om detta. Och författaren nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Vet, yani vet jag Muhammad alayhi salatu wassalam att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och han nämner också hadith Uthman ibn Affan radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Den som dör och vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah kommer att gå in i Jannah. Så han sa här, wa huwa ya'lam, och han vet. Och denna hadith finns i Muslim. Nah, låt oss fördjupa oss lite i detta första villkor som är väldigt viktigt. Yani att man ska ha kunskap om ordets betydelse. Och kunskapen om la ilaha illallah är den mäktigaste, noblaste och bästa av all kunskap. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju beordrat oss med att ha kunskap om la ilaha illallah. Utöver den versen som författaren nämner så finns det också i surat al-Hud, vers 14. فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Ja, ni vet att denna uppenbarelse sändes ner med Allahs kunskap وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ, och att endast Allah har rätt att dyrkas. Och då säger Baghawi i tafsir här, ej fa'lamu an la ilaha illahu. Ja, ni vet att endast Allah har rätt att dyrkas. Och i versen som vi också nämnde, fa'lam annahu la ilaha illallah, vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Där säger al-Mufassir ibn Jarir al-Tabari att Allah subhanahu wa ta'ala säger här till hans profet Muhammad alayhi salatu wasalam, fa'lam ya Muhammad, vet o Muhammad, annahu la ma'budun tanbaghi aw tuslihu lahu al-uluhiyya wa yajuzu dhalika wa yajuzu laka wa lil khalq ibadatuhu illa Allah alladhi huwa al-khaliq al-khalq wa maliku kulli shay'in. Naam. Så han säger här bima'na Ibn Jarir att Allah subhanahu wa ta'ala säger till hans profet Muhammad alayhi salatu wasalam, vet ja Muhammad, att ingen har rätt att dyrkas, eller det är inte tillåtet att dyrka någon, yani att ge den el-uluhiyya, yani någon form av dyrka. Och detta är inte tillåtet för någon av skapelsen genom att dyrka någonting skapat, utan de ska endast dyrka Allah, skaparen och konungen av allting. Ja. Så han säger åter här då, Tabari, som vi nämnde var en av de största mufassirin och har då den kändaste tafsiren, tafsiret Tabari, där han då nämner yani kunskapen om la ilaha illallah, yani att förstå dess innebörd. Ja. För att, som vi kommer att höra, resterande villkor, det är omöjligt att uppfylla dem utan kunskap. En person konverterar till islam, han säger la ilaha illallah och han förstår inte vad det betyder. Kommer han att ta avstånd från falska gudar? Kommer han att ta avstånd från kyrk? Kommer han att förstå att endast Allah har rätten att dyrkas? Och så vidare. Nej. Så att det är jätteviktigt att en person verkligen yani, får det förklarat för sig, innebörden av detta mäktiga ord la ilaha illallah. Naam, och därför säger också här ulema i förklaringen på Kitab Tawhid, yani hur ska han negera shirk? Hur ska han ha ikhlas och negera shirk i sin dyrkan om han inte ens förstår sig på vad dyrkan är och vad shirk är? Och så vidare. Så kunskap är en förutsättning för att då förstå sig på detta ord. Så första villkoret är att man har kunskap om vad ordet betyder. Allah säger också illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Surat Zukhruf 86. Förutom de som vittnar med sanning och de vet. Och då säger här Tabari wa shahadatuhu bil haqq huwa iqraruhu bit tauhidillah. Yani att vittna om sanning är att vittna och bekräfta Allahs tauhid. Naam, yani bidhalika illa man amana billah wa hum ya'lamuna haqiqata tauhid. Yani de vittnar om la ilaha illallah och förstår sig på ett tauhid. Och al-Baghawi säger också här i tafsir att de menar med shahadatu al-haq qawlu la ilaha illallah kalimatu tauhid wa hum ya'lamuna biqulubihim ma shahidu bihi al-sinatihim. Och de vet med deras hjärtan vad deras tungor har sagt. Så här finner vi alla dessa verser och tafsir. Yani att Allah Azza wa Jal har gjort det till ett villkor. Att man ska förstå sig på vad detta ord betyder. Och det är någonting som självklart är logiskt. Genom du går upp till någon kille bara på gatan och säger till honom säg la ilaha illallah. Och han repeterar efter det utan att förstå vad han säger. Har han då gått in i islam? Eller? Ingen påstår att han har blivit muslim. För han vet inte ens vad han säger. Taib. Så första villkoret är då al-ilm, yani al-kunskap. Kunskap om vad detta ord betyder. Det andra villkoret är al-yaqin al-munafi lil-shak. Och vissa av dessa termer som vi nämner, dessa villkor, kan nästan vara som synonymer. Men det finns en liten skillnad mellan dem som vi inshallah kommer att nämna. Okej? Okay? Taib, el-yaqin. Och motsatsen till el-yaqin är el-shek. Yaqin är övertygelse. Och shek, det är tvivel. Och då säger här författaren. Och detta innebär att den som säger la ilaha illallah ska säga det med övertygelse på vad ordet innebär. Jaziman, yani vad kan man säga? Bestämd, övertygad om ordets innebörd. Fa innal iman la yughni fihi illa ilmul yaqin. För man kan inte ha iman om man inte har en stark övertygelse. Yani kunskap som leder till stark övertygelse. Och det räcker inte med ilm och dhann. Yani att man är osäker. För att inte ens tala om en person som tvivlar. Så en person kan inte gå in i islam och vara osäker eller tvivla. Utan personen måste gå in i islam med yaqin, med övertygelse. Och han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. De troende är endast de som tror på Allah och hans sändebud. Thumma lam yartabu. Och efter det inte tvivlar. Och efter det inte tvivlar. Så Allah azza wa jalla nämnde här ett villkor att de tror på Allah och hans sändebud och sen inte har något som helst tvivel på detta. Al-Hujurat, vers 15. Och sen säger Allah i slutet på versen Ula'ika humus sadiqun. Och då så säger sheikhen att Allah satte som villkor för att deras iman skulle vara uppriktig att de tror på Allah och sändebudet och att de inte tvivlar. Och vad beträffar den som tvivlar sin iman så är han en munafiq. Må Allah skydda oss. De som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Att det är de som tvivlar i deras hjärtan och de vacklar gärna fram och tillbaka i deras tvivel. Surat Tauba 45. Så Allah nämner här då att de troende lem yartabu, de tvivlar inte. Och Allah nämner beskrivningen av al-munafiqin wartabat qulubuhum. Yani de, deras hjärtan tvivlar. Författaren nämner också versen från hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som du träffar bakom denna mur och vittnar om la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil janna. Han vittnar om la ilaha illallah uppriktigt, eller yani med övertygelse från hjärtat, ge honom då den glada nyheten om el janna. Så här nämndes också då villkoret att få gå in i paradiset, att en person säger detta ord med övertygelse, yani utan tvivel. Nästa villkor, el-qabul, och det är acceptans. Acceptans, vad ordet innebär. Limaqtadathu hadhihi al-kalima. Yani att acceptera med hjärtat vad detta ord innebär med sitt tal. Och motsatsen till el-qabul är radd, yani att neka. Och där nämner författaren han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Det brukades, eller de brukade säga, då det sades till dem la ilaha illa Allah, yani al-kuffar brukade besvara, eller de brukade yani ta emot detta med högmod. Yastakbirun. Och de brukade svara: ska vi lämna våra gudar till en galen poet? Surat Safat 35-36. Så här finner vi att el-kuffar i Mekka inte accepterade ordet. Yani de nekade. Yastakbirun. De vägrade acceptera sanningen. Och han nämner också hadith Abi Musa al-Ashari radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam i slutet på hadithen säger att detta är liknelsen av den som lär sig om religionen och tar nytta av kunskapen och det som Allah azza wa jalla har skickat mig med från vägledning och kunskap, så han lär sig och han lär ut. Och liknelsen av den som inte ens bryr sig wa lam yaqbal hudallah, och inte accepterar Allahs vägledning som jag skickats med. Bukhari Muslim. Så den här liknelsen handlar om regnet. Ni har säkert hört den hadithen. Regnet som faller på marken. Hur ibland marken bara suger upp vattnet. Och det är liknelsen av dem som inte accepterar islam. Det kommer ingen frukt, det växer ingenting. Det finns ingen som helst acceptans i detta. Men liknelsen av de som accepterar det som Muhammad alaihissalam sändes med är som liknelsen av marken som är bördig, som tar emot regnet och det kommer ut rikligt med grönska. Så där har vi el-qabul, de som accepterar. Och sen har vi här, han sa, walam yaqbal hudallah, el-kuffar, de som inte tar emot Allahs uppenbarelse. Okej, så då har vi här el-qabul och radd, acceptans och förnekelse. Och vad som då menas med att acceptera, det är att acceptera ordets innebörd. Yani vad innebär la ilaha illallah? Att endast dyrka Allah uppriktigt och att lämna all form av avgudadyrkan. Och att acceptera detta. Som Sheikh bin Baz nämner, att acceptans här betyder att acceptera vad detta ord betyder och omfattar, från uppriktighet i att endast dyrka Allah och att lämna all form av avgudadyrka och att hålla sig till detta och att vara nöjd med detta. نعم. ودم لعلنا من روكس أت أكسبتيرا كلمة التوحيد أكسبتيرا لا إله إلا الله إنبا يوكس لسلوتين أن أكسبتيرا هلا إسلام يعني دي أميلي تطمان سير أن بشون سيا يوك أكسبتيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أكسبتيرا لا إله إلا الله من يوك ترور انت بو سي أو صوفون إسلام دو هران يونت أكسبتيرات لا إله إلا الله. För detta ord betyder ju att dyrka Allah med det som Allah azza wa jall uppenbarat, vilket omfattar hela islam. Det fjärde villkoret, al-inqiyad wal-istislam lima dallat alayhi al-munafi litark. Det fjärde villkoret är al-inqiyad, som typ kan översättas till underkastelse. Underkastelse. Och han nämner här då synonymer. El-inqiyad och el-istislam. Ja, med synonymer. El-inqiyad. Att följa, att underkasta sig. Vad detta ord innebär. Vilket är motsatsen till ett tark. Vilket är motsatsen till att lämna. Och där nämner han Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٍ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Surat Luqman 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. Den som underkastar sitt ansikte till Allah. وَهُوَ مُحْسِنٍ, yani muwahid, han dyrkar endast Allah. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wuthqa. Han har hållit fast vid det starkaste greppet som aldrig ger vika. Det vill säga la ilaha illallah. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Att yani, vänd er till er herre och be om förlåtelse. Wa istaslimu lah, yani underkasta er honom. Innan det att straffet kommer och ingen finns där för att ge er hjälp eller seger. Och en hadith som också bevisar på vikten av att underkasta sig är hadithen där Abdullah ibn Amr sa att profeten a.s. sa: ingen av er är en sann troende tills det att hans lustar följer det som jag har sänts med. Och denna hadith nämner Imam Nawawi att den är sahih i Arba'in al-Nawawi. Vad sa profeten a.s.? Ingen av er är en sann troende tills det att hans lustar underkastar sig eller följer det som jag har kommit med. Och den är tydlig i sin dalala, yani bevisningen, att man måste underkasta sig det som profeten Muhammad a.s. har kommit med och inte ifrågasätta, utan man underkasta sig och accepterar allting. Och samma sak här som innan. Att underkasta sig och att då lyda Allah Azza wa Jalla och lyda sändebudet i allting som religionen har kommit med. Nam. Och här är en viktig punkt. Al-inqiyad, att underkasta sig. Al-istislam. Och det sägs ju också att det här är själva innebörden av ordet islam, eller hur? Vad är al-islam för någonting? Det är al-istislam lillah. Eller hur? Att underkasta sig till Allah. Al-istislam och lillah i bit tawhid. Det är att underkasta sig Allah med ett tawhid. Att endast dyrka Allah. Och al-inqiyad och lahu bit ta'a. Och att ni följa Allah azza wa jalls påbud genom att lyda honom. Och då säger här ulema att det är omöjligt att en person yani accepterar eller säger la ilaha illallah och sen inte dyrkar Allah. då har personen yani inte levt upp till detta villkor. Han säger la ilaha illallah, endast Allah har rätt att dyrkas, men jag ska inte dyrka Allah. Jag ska inte be, jag ska inte fasta, jag ska inte betala zakat, jag ska inte göra någonting. Har han då underkastat sig? La. Han har bara sagt att han har underkastat sig, men han har inte gjort det i praktiken. Och då räknas det inte. Nej. Sheikh Abdurrahman bin Hassan, han säger här att det finns människor som säger la ilaha illallah och de vet vad ordet betyder, men de underkastar sig inte gärna dess betydelse och dess innebörd. Och vad yani religionen har kommit med för bestämmelser. Ja, fast ett fint uttalande här från Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, han säger att det är tydligt att religionen består av tal och handling. Eller iman, religionen, består av tal och handling. Qawl wa amal. Och att det är omöjligt, eller det är motsägelsefullt, att en person ska vara troende på Allah och hans sändebud med sitt hjärta, eller hjärtat och tungan, och inte göra wajiban zahiran, genom göra någon gärning med sitt agerande och sin kropp. Gärning. La sala, wala zaka, wala siyam, wala ghayra dhalika min al-wajibat. Gärning, det är motsägelsefullt att en person säger detta och sen inte agerar på något sätt. فَلَا يَكُونُ وَرَجُلْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمْ مَا عَدَمْ شَيْء مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَلَّتِي يَخْتَصُ بِإِجَابِهَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِ سَعْتَ وَسَلَمْ. Så det är då motsägelsefullt att en person ska vara troende på Allah och hans sändebud Muhammad عليه الصلاة والسلام och sen inte göra någonting av det som han är ålagd att göra. Och det här nämner Sheikh al-Islam i Kitab al-Iman al-Awsat. Så, och det här är jätteviktigt. För vi har såna här människor idag som säger att jag är muslim, men de gör ingenting från islam. Ingenting. Inte en bön på flera år. Inte en fasta på flera år. Zakat finns inte med alls. Utan de lever som vilken icke-muslim som helst. Och sen när man säger åt dem så säger de, men jag har iman i hjärtat. Jag är mu'min. Ja, jag är muslim. Eller, du vet inte, jag vet. I mitt hemland och min pappa och min farfar. Jag gick på koranskolan när jag var liten. Och du hör såna här dumma saker. Men vad är din islam idag? Jag vill inte höra om ditt förflutna. Vad är din islam idag? Du måste visa det. Så det räcker inte med att bara säga att man är muslim, utan det måste också underkasta sig denna religion. Islam är en religion av både tal och handling. Inte bara en religion där man pratar fint, vi har en fin text, utan en religion som också leder till fint och vackert agerande. Taib. Ja. Vilket var nästa villkor? Det var al-shart al-khamis, det femte villkoret. As-sidqu al-munafi lil-kadhib. As-sidqu, som då är motsatsen till el-kidib, yani falskhet. Man kan säga här att sidq här betyder uppriktighet, ärlighet, afon, ärlighet, som då är motsatsen till el-kidib, som här då blir falskhet. Och så säger författaren, vilket är att man säger detta ord musaddiqan biha qalbu. Man säger detta ord och tror på dess innebörd med hjärtat. Men om man bara säger ordet med tungan och inte bekräftar det med hjärtat, så är man en hycklare som ljuger. Och han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger alif la mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif la mim, tror folk att de ska lämnas efter att de har sagt vi tror utan att prövas. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Vi har sannoliken prövat dem innan för att Allah ska veta vem som är uppriktig och vem som är falsk. Taib. Så vi har uppriktighet och vi har falskhet. Det räcker inte med att bara säga jag är troende. Utan prövningarna måste komma och religionen måste visas utåt. Man måste visa att man är uppriktig i vad man gör. Och det här är de första verserna i surat Al-Ankabut. Och författaren nämner också verserna i början på surat Al-Baqara. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Och det finns folk som säger vi tror på Allah och den yttersta dagen, men de är inte troende. Naam. Och sen säger Allah bima kanu yakdibun. Yani de säger att de är troende, men de är falska. Yani hycklare. Så de är inte uppriktiga i vad de säger. Och han nämner också hadith Anas radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen som vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi. Uppriktigt från hjärtat, förutom att Allah kommer att förbjuda hans ansikte från elden. Den han kommer att räddas från elden. Bukhari, Muslim. Så det här villkoret är då att vad man säger med hjärtat, med tungan, överensstämmer med vad man tror i hjärtat. Annars är man falsk. Eller man bara säger det lugnaktigt, precis som hycklarna gjorde då de försökte lura de troende på profetens tid, alaihi salatu wassalam. Ja, ska komma till det här sen, skillnaden. Nästa villkor, shartu sadis, och det är al-ikhlas, uppriktighet, som är motsatsen till kyrk, hyckleri, ögonkänneri och att vilja visa upp sig. Och han säger här att al-ikhlas är att rena sina gärningar med en ren avsikt och att inte låta denna avsikt smutsas ner av kyrk. Genom att det man gör, gör man uppriktigt för Allahs skull utan att sätta någonting vid Allahs sida eller att ha grumliga och delade avsikter i det man gör. När det kommer till dyrkan så ska den vara endast till Allah Azza wa Jal. Och avsikten ska inte vara blandad. Att man avser att göra en gärning. Kanske man vill göra sig sedd, göra sig hörd. Få ett gott rykte, få pengar, få status, få position. Utan det man gör, gör man för Allahs skull. Shawaib är det som Allah i sammanhanget, yani det som blandats med någonting. Yani din ibadah ska vara ren för Allah subhanahu wa ta'ala. Yani här kanske nedsmutsad av yani felaktiga avsikter. Och han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger fa'budillaha mukhlishan lahu din. Och dyrka Allah uppriktigt i eran religion. Surat Zumar, vers 2. Och också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Att de blev endast beordrade med att dyrka Allah uppriktigt i religionen. Och hadithen där Abu Huraira radiyallahu anhu säger att profeten alaihi wasallam sa den mest berättigade människan till min shafa'a, till min medling på domedagen, är den som säger la ilaha illallah khalisan min qalbi, uppriktigt från hjärtat. Och den hadith är Bukhari. Så här nämndes då villkoret av uppriktighet. att man säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Och han nämner också hadith Utba ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah har förbjudit för elden den som säger la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhullah, och han söker med detta Allahs ansikte. Och den här hadith finns också Bukhari Muslim. Yani här har vi återigen ikhlas, uppriktighet, att personen blir skyddad från helvetet. Och det här villkoret som vissa ulema nämner är det viktigaste villkoret. Att man säger detta ord med uppriktighet. Och här också en fajda. Betydelsen här, när man säger att uppriktighet är ett villkor, vad som först och främst menas här är inte att det är ett villkor eller att det är relaterat till uppriktighet i dyrkan, för det är vad själva ordet sen innebär, utan vad som menas här är uppriktighet då han säger la ilaha illallah, att han inte gör det på grund av världsliga avsikter. Som idag finns det folk som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah för att kunna gifta sig med en muslim. Har ni inte sett sådana? Någon träffar någon och sen alltså, du måste bli muslim annars kommer föräldrarna inte acceptera. Killen säger jag vill inte. Du behöver bara säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah och sen khalas. Då är han inte uppriktig, eller hur? Han säger bara ordet för att få någonting världsligt. Och sen följer han inte upp det han har sagt med någon form av tro eller agerande. Han har ingen ren avsikt i att säga denna trosbekännelse.
Så gäller det bara uttalet, men
inte. Sen kommer ju att endast dyrka alla uppriktigt. Det är ju innebörden av la ilaha illallah. Men nu talar här om att för att själva ordet ska vara korrekt när man säger det, ett villkor, är att man säger ordet uppriktigt. Att man säger det för Allahs skull och inte för att få någonting gärna världsligt. Utan man gör det endast för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Ta en fråga här. As-sidq wal-ikhlas. De liknar varandra. Vi sa här sitt typ ärlighet och uppriktighet. Eller hur? De är väldigt, väldigt lika. Och till och med ibland man kan ha svårt att skilja på dem. Vad är då skillnaden på dessa två villkor? As-sidq wal-ikhlas. Vänta. Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullah, han säger as-sidq wal-ikhlas mutalaziman. Yani de hänger ihop. Man kan inte ha den ena utan den andra. Om en person inte har ikhlas så är han mushrik. Och den som inte har sidq, han är munafiq. Och den som säger ordet utan uppriktighet eller utan ärlighet kommer inte gynnas av ordet, för det går emot vad han har i hjärtat. Så som hycklarna. Yani de sa det falskt. Och de hade inte hjärtat vad de sa med tungan. Och samma sak, en person som inte har ikhlas, uppriktighet, han är mushrik. Han är en avgudadyrkare. Och en avgudadyrkare får inte sina gärningar accepterade. Det är en nekas. Sen har vi det sjunde villkoret och det är al-mahabba. Det är kärlek för detta ord. Och motsatsen till kärlek är hat eller en avsaknad av kärlek. Och författaren säger här, kärlek till vad detta enorma välsignade ord innebär. Och vad det tyder på. Och en enorm kärlek för folket av la ilaha illallah, de som agerar ut med detta ord. Och de som lever upp till dess villkor. Och hat till vad som negerar detta ord. En person ska älska la ilaha illallah och vad ordet innebär. En person kan inte säga ordet och hata ordet och hata vad det innebär och hata dess folk. Det går inte ihop, utan han måste älska detta ord. Och han nämner versen från surat al-Baqara där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. Och det finns de av folk som tar avgudar vid sidan av Allah, yuhibbunahum kahubbillah, som de älskar så som de älskar Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, men de som tror är de vars kärlek är starkast till Allah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de troende är de som älskar Allah över allt. Över allt och alla. Medans en form av kyrk i kärlek är att älska någon som Allah. Versen kan betyda två saker. Att man älskar någon som Allah eller mer än Allah. Och det här är det som kuffar gör. Att de älskar sina avgudar lika mycket som Allah. Det är kyrk. Att om någon säger jag älskar Jesus som Allah. Som Gud. Då är det kyrk. Då har han satt Jesus vid Guds sida. Eller han säger att han älskar någon mer än Allah. Då är det också kyrk. En kyrk akbar i kärlek. Men al-mu'minun är de som älskar Allah över allt. Yani kärleken till Allah slår över allting. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allah biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Troende, om någon av er lämnar religionen så kommer Allah att hämta ett folk som han älskar och de älskar honom. Taib. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Han älskar dem och de älskar honom. Surat al-Ma'ida, vers 54. Sen lämnar han den kända hadithen, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa att det finns tre egenskaper. Den som har dem kommer att få smaka på sötman av iman. Att han älskar Allah och hans sändebud mer än allting annat. Och att han älskar en person endast för Allahs skull. Och att han hatar att återfalla till kufr efter att Allah räddat honom lika mycket som han skulle hata att kastas i en eld. Bukhari Muslim. Så här nämner då profeten alaihissalam att en av de högsta egenskaperna av iman som ger personen denna sötma, denna fröjd och njutning av iman, är att en person älskar Allah azza wa jall och hans profet alaihi salatu wasalam mer än allt. Men älskar Allah självklart mer än profeten alaihi salatu wasalam. Och vi älskar profeten för Allahs skull. Så Allah står över, som vi nämnde i versen. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Vi älskar Allah över allt. Och sen från människor älskar vi profeten Muhammad alaihi salatu wasalam mer än oss själva, våra barn, våra familjer och resten av folk. Och den andra egenskapen, att man älskar en troende, sin broder, bara för Allahs skull. Inte på grund av någonting världsligt, dunja, någon vinning, utan man älskar personen på grund av dess iman. Och den tredje egenskapen, att man hatar att återfalla till kufr. Det är den vidrigaste tanken som finns, att avfalla från islam och att bli en kafir. Är det värsta de kan tänka sig. Hellre att man kastas i en eld. Hellre att man kastas levande och bränns i en eld än att lämna denna religion. Och så säger författaren: så folket av la ilaha illallah älskar Allah med en uppriktig kärlek, och ahlus shirk älskar älskar Allah och älskar andra med Allah. Och det här går emot la ilaha illallah. Ja. Så vad som då menas med detta, att man älskar ordet och vad ordet innebär, den uppriktighet som la ilaha illallah innebär, och att man tar avstånd från alla former av kyrk. Ja. Och Ibn al-Qayyim nämner också att grunden till kärlek, största kärleken, så det inte råder något tvivel om, är kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala, och sen kärleken till Muhammad, hans sändebud alayhi salatu wassalam. Han säger att det här, denna kärlek är grunden till ett tawhid, och det är skälen till ett tawhid. فَإِنَّ هَذِهِ الْمَحَبَّ أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَرُوحِهِ. Denna kärlek är grunden till tawhid, och det är dess själ. وَعُمْدَةُ الْإِسْلَامِ وَعُمُودِهِ. Och det är själva pelaren till islam som upprätthåller den. Så den som inte har någon kärlek har inte heller någon tawhid. Ja. Och sen det sista villkoret som författaren tar upp. Shartu thamin al-kufr bit-tawagit. Att förneka, ta avstånd från de falska gudarna, at-tawagit. Wa hiya al-ma'budat min dunillah. Och det är det som dyrkas vid sidan av Allah. والإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق. Och att bekräfta att endast Allah Azza wa Jal har rätt att dyrkas. Naam. Och han nämner versen efter ayat al-Kursi 256 från surat al-Baqara, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: قد تبين رشد من الغي. Att det som är rätt är klart skilt från det som är fel. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Så den som förnekar ett tagut och tror på Allah har greppat tag i det starkaste fäste som aldrig ger vika, yani la ilaha illallah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Det är också jätteviktigt. Det finns folk som är intresserade av islam eller accepterar islam, men inte tar avstånd från ett tagut. Och vi sa att det här är en grundläggande del av själva trosbekännelsen av islam. Det räcker inte med att säga jag tror på Allah, jag ska dyrka Allah, och jag tror på Muhammad a.s. Det gör inte personen till muslim. Utan personen måste också ta avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah. Är det inte så? Och därför, som vi nämnde i förra lektionen, när profeten Muhammad a.s. kom till Mekka, eller började sin da'wa i Mekka, trodde de på Allah eller förnekade de Allah? De trodde på Allah. Men vad var deras problem? Att de trodde på Allah, dyrkade Allah och dyrkade andra vid sidan av Allah. Taib. Så att det räcker inte med att bara tro på Allah, utan man måste också förneka allt som dyrkas vid sidan av Allah. Och att bekräfta att endast Allah Azza wa Jal har rätt att dyrkas, och att allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Och ordet som här används är väldigt klart. El kufr bit-tagut. inte bara att ta ett steg bort från tagot. Kufr, yani khalas, jag tar totalt avstånd. Jag frigör mig från all form av tagot. I all form av gudadyrkan. Och tillägnar bara min dyrkan som en hanif till Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också hadithen från Tariq ibn Ushaym radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama aw hurima harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Att det som säger la ilaha illa Allah och förnekar det som dyrkas vid sidan av Allah kommer att få sina pengar, sitt blod förbjudet, och hans räkenskap är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Muslim. Så han nämner här att den som säger la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Så det räcker inte bara med att säga la ilaha illallah och sen sitta och gulla med statyer och avgudar och tro på dem. Eller ha lite tro på dem. La. Utan totalt frigöra sig från alla dessa statyer och avgudar och andra religioner än islam. Och bara vända sig mot den uppriktiga religionen av ett tawhid. Nah. Och så säger författaren: "Qultu." Jag säger att la ilaha illallah har enat mellan en nafyu wal ithbat, att negera och att bekräfta. För la ilaha nafyan, yani negerar allting som dyrkas vid sidan av Allah, wa illallah ithbat, bekräftar att endast Allah ska dyrkas utan partner. Och sen så nämner han att dessa 8 villkor för la ilaha illallah har nämnts i den här poesiversen som vi nämnde i början: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabba, wa inqiyadun, wal inqiyadu, wal qubulu laha, wa zida thaminuha, al kufrana minka bima siwa al ila min al awthan aw min al ashya qad uliha. Och så nämner han lite källor på där man kan fördjupa sig bekräftande dessa villkor. Och bland de böckerna är Ma'arij al-Qabul av Sheikh al-Hafidh al-Hakami, där han förklarar Sulam al-Wusul. Mashallah, en väldigt bra bok på 3 volymer som handlar om tawhid och al-aqida. Där kan man fördjupa sig i dessa villkor. Nah. Och även Sheikh bin Baz bok Durus al-Muhimma, som vi också har gått igenom. De viktiga lektionerna för varje muslim. Där nämns också dessa villkor för la ilaha illallah. Tayyib, för att avrunda, utan att kolla på böckerna och det ni har skrivit, kan ni nu repetera dessa 8 villkor för la ilaha illallah? Al-ilm, al-qabul, acceptans. På arabiska? Al-yaqin. Naam.
Ikhlas.
Ikhlas, ahsant. Sidq, uppriktighet. Al-inqiyad, al-istislam, underkastelse. Mahabba. Wal-kufr bil-tagut. Ahsant, mashallah. Så det här var då villkoren för la ilaha illallah. Och vi kommer inshallah tala nästa lektion att gå igenom innebörden av la ilaha illallah väldigt kort, vilket vi har gjort. Innebörden leder till. Och sen betydelsen av Muhammad Rasulullah och villkoren för den delen av trosbekännelsen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.